ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
När jag säger nyckelroman menar liksom skolboksdefinitionen. Det vill säga att det ligger en fiktiv hinna över någonting alla i övrigt igenkänner som verklighet. Men den här hinnan i det här fallet är liksom, den är genomskinlig. Det är sån här plastfilm man sätter över mat innan man säljer in det i kylskåpet.
Lite som att ta på sig genusglasögonen.
Nu är det för många metaforer på en gång.
Jag försökte bara hitta något alternativ till den där hinn-metaforen som jag blev lite illa berörd av oklar.
Och då tog du fram genusglasögonen.
Var det för att du tänker att du har så här mödomshinnan som association på hinnan?
Ja, alltså, det var det jag tänkte, hon är gravid, tänkte jag.
Nu tar gästabudet på sig genusglasögonen.
Här i Expressens kulturchefs hem. Första dagen på hans
måste vi,
nya
kan
jobb.
Vi inte bara säga Victor Malm?
Ja, alla vet ändå.
Och vi har samlat hela gästabudet plus Ulrika Knutsson som är här och tar intryck och skriver olika hemska saker av oss i sitt anteckningsblock för den mysiga litteraturtidningen vi läser. Och vi som är här annars heter
Michaela Blomqvist,
Rebecka Kärde,
Victor Malm
och Lira Ekström Lindbäck. Och vi är här för att prata om nyckelromanen.
Ja, men just nu är vi här för att öppna en champagne till Victor Malms ära.
Just det. Okej, okay, så det där minneskortet råkade bli fullt precis när Michaela öppnade champagnen till Victor Malms ära.
Det blev för mycket. Det gick inte.
Det var fredagen den 13:e.
Ja.
Spökig stämning.
Och sen så hann vi ha lite gött snack. Men det är över nu. Det är som om det aldrig existerar.
Vi kör som Homer oss i en medias res. Det blir bra.
Ja.
Varsågod, Viktor.
Tack. Och jag ska också köra 100% i en medias res.
Tycker ändå vi borde ta en skål för Viktor.
Ja, vi tar en liten skål. Ja. Ulrika.
Skål.
Skål för Viktor Malm.
Skål för Skånsk Viktor Malm.
Hipp, hipp, hurra, hurra, hurra.
Skål för Kristianstad.
Ja, Kristianstads stolthet. Det måste ändå vara du nu, eller?
Eller bara
nej, verkligen inte. Det är Marcus Alm.
Som spelar i landslaget, va?
Nej, han hoppade av landslaget, men han hade en extremt framgångsrik karriär som handbollsspelare i Kiel.
Vi har också Eva Ström.
Eva Ström.
Och glöm inte Fredrik Berg.
Gustav Hellström. Mm. En son av stan, Birgitta Trotsig. Vi har många stoltheter.
Men det är helt sjukt när man tänker efter. Ja. Kristianstad.
Vi försöker också claima Hjalmar Söderberg för att han tillbringar en sommar. Men det...
han längtade hem.
Men Viktor, jag vet att du så himla gärna vill inleda ditt exempel på ett särskilt sätt.
Ja.
Hur kunde du veta det, Rebecka?
Säg det. Spökig stämning, fredag den 13:e.
Ja, nu ska vi se. Mm, där. Herr Svingel uttryckte åsikten att akademin skulle få tugga sten om man inte bemötte kritik och anklagelser på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Herr Styvrepe genmälde då: jag älskar att tugga sten.
Alltså, om det någonsin blir en filmatisering av den här texten, återgivningen av akademins sammanträde, så måste du få spela här Styvrepe, Viktor.
Om det någonsin blir en filmatisering av gästabud så ska Viktor vara i bild hela tiden.
Jag kan inte låta bli och debattera. Jag älskar den passagen. Den kommer ur, det kanske inte alla vet, Renegater, Claes Östergrens magnifika roman från 2020 kommer den, va? Jag tror det.
Typ.
Det stämmer nog.
Det stämmer nog, va? Och den är då, jag älskar Claes Östergren, det vet alla som lyssnar på den här podden. Men den här romanen var ju en händelse på flera sätt. Dels för att den blev, vad jag förmodar är slutpunkten på den romanserie som Claes Östergren inledde med Gentleman, som för övrigt recenserades och hyllades av en 31 år gammal Horace Engdahl i Expressen.
Nej,
är det sant?
Ja, 1980. Där han skrev att den innehöll den förbjudna ingrediens som en gång gjorde litteraturen älskad. Underhållning.
Och när du säger Horace Engdahl så menar du, vi får förklara så lyssnarna förstår, det här är stilrepet, menar du?
Ja, och det kommer vi komma till, att Horace Engdahl i den här historien går under namnet stilrepet.
Tänk om han blir som liksom Robert Montesquieu, som är känd nu bara för att han var förlagen till Baron de Charlie på Spaniens tid som flytt. Så han blir känd för eftervärlden som herr stilrepet.
Nu har jag hoppat från tangent till tangent här. Gentleman, sen kom Gangsters 2005 tror jag, och sen kom den här Renegater som tar upp den fantastiska historien som inleddes med Gentleman, som folk ibland liksom har misstänkt är en slags nyckelroman eftersom huvudfiguren i den heter Claes. Och över de här böckerna rör sig mellan ett Stockholm där Claes Östergren var ung och ett Österlen där han senare blev gammal. Det här är förvisso någonting som händer i hela Claes Östergrens författarskap, men man har ändå undrat om det finns någonstans ett självbiografiskt stråk gömt under alla lager av fiktion.
Han är ändå uppenbarligen kapabel till att komma på andra namn, så varför skulle han välja just Claes?
Ja, nej, men han är ju en lurig.
Och inte Herr Gredelin till exempel.
Men Renegator är då, när han återvänder till den här världen, så börjar den otroligt härligt. Det börjar med att Henry Morgan, den här bråkstaken som alltid kommer kausa till Claes liv, han återvänder efter en lång exil.
Livskonstnären Henry Morgan.
Livskonstnären Henry Morgan som lever i en luguber våning på Hornsgatan egentligen.
29C.
29C,
tror jag.
Jag kommer inte ihåg den specifika adressen, men det stämmer nog. Till han dyker upp på Claes Östergrens Claes gård på Österlen, som han har dragit sig tillbaka till för att leva ett stilla liv och fixa och påta i trädgården och landet och ha en schysst fru och laga mat.
Kommer frun före eller efter gården?
Hon kommer nog före. Han verkar vara en ganska familjekär person, den här Claes.
Frun brukar ju komma före gården, för skaffar man gård utan fru så är det ju kört.
Då blir det bondesökerfru.
Ja. Eller då blir man blir för eljest, tror jag. Man kan inte skaffa... Nej, frun måste komma före gården. Det är en hållning jag har.
Jag tror jag är på din sida. Och Henry Morgan kommer inte bara göra kaos på gården genom att ha alla handa upptag. Vad han gör? Han försöker utrota mullvalarna, eller vad var det?
Ja. Jag kommer inte exakt ihåg hur.
Nej, jag kommer inte heller ihåg.
Om han liksom kör ner någonting i deras hål. Eller... Gud vad ekivåkt.
Jag är ökänt dålig på att komma ihåg handlingen i romaner. Men han kommer inte bara dit för att liksom göra kaos i Claes Östergrens liv. Han kommer också dit för att ge honom ett uppdrag. Och det här uppdraget är beställt från högre ort. Det är någon mystisk man som har bett honom att sammanställa en rapport. Den här romanen har jättemånga spår. Det är liksom, den leker med väldigt många av spionthrillerns grepp och är väl i någon mening också en spionthriller. Men just den här nyckelromansbiten av den som jag är intresserad av är liksom bara tangentiellt relaterad till alla de här spionlekarna. För att när man sen bläddrar fram till sidan 485 så dyker den här rapporten som Claes har fått en beställning på upp. Och den är skriven på ett slags pastisch på kanslisvenska. Det ser väldigt så här, det passar in i hela den här spiontematiken. Men vad den handlar om är uppenbart för alla genast. Det är krisen i Svenska Akademin. Det vill säga någonting som alla som väljer att öppna Renegater av Claes Östergren 2020 är fullt införstådda med att författaren, inte figuren Claes, genomlevde. Åtminstone är det så det verkar. Men den använder några grepp för att ändå lägga ett nyckelromans raster över det här skeendet. Vilket, när jag säger nyckelroman, menar liksom skolboksdefinitionen. Det vill säga att det ligger en fiktiv hinna över någonting alla i övrigt igenkänner som verklighet. Men den här hinnan i det här fallet är liksom, den är genomskinlig. Det är sådana här plastfilm man sätter över mat innan man säljer in det i kylskåpet.
Lite som att ta på sig genusglasögonen.
Nu är det för många metaforer på en gång.
Jag försökte bara hitta något alternativ till den där hinn-metaforen som jag blev lite illa berörd av oklar.
Och då tog du fram genusglasögonen.
Var det för att du tänker att du har så här mödomshinnan som association på hinna?
Ja, alltså, det var det jag tänkte att hon är gravid, ja. Tänkte jag.
Nu
tar gästabudet på sig genusglasögonen.
Ja, men lite som om vi ska bygga ut den där mödomshinne-metaforen av, jag kan inte ens skylla på att jag har druckit någon alkohol, men att det får liksom verkligheten att framträda i ett oskuldsfullt raster. Som om man liksom inte på allvar har gjort någonting med verkligheten, utan bara...
Man är intakt fortfarande.
Ja, det är ju nyckelromanen. Alltså det finns... När jag läste på om den så var det olika, ja, men definitioner av vad ordet kom från. För då menar de på vissa ställen att det handlar liksom om att man ser som genom ett nyckelhål. Som att man tjuvkikar på något genom ett nyckelhål. Och på andra ställen så stod det att man får en nyckel av författaren som kanske avslöjar vilka personerna är.
Men då så såldes ju faktiskt Svarta fanor. Den kom ju ut där alla figurerna.
Strindbergs stora nyckelroman.
August Strindbergs Svarta fanor. Så såldes den först med ett helt fiktivt persongalleri. Liksom, och sen några dagar senare fanns den på antikvariaten med en nyckel utskriven. Att den här är den och den och den. Och
som
den.
En rollbesättning. Ja, ja, ja. Liksom.
Och, så att det kan vara därifrån den definitionen kommer. Men i det här fallet så lyckas den något sånär allmänbildade personen ganska fort identifiera vilka figurer som gömmer sig bakom eller de här pseudonymer, ska man kalla det där? Det är inte riktigt pseudonymer, det är fel ord, men jag kommer inte på ett bättre ord just nu. Som den här boken tilldelar figurerna som är inblandade i Svenska Akademins kris. Herr Styvrepe, mannen som älskar att tugga sten. Herr Svingel, fru Timotej. Alla är döpta efter någon slags gräsarter. Oklart varför, jag har ingen aning om varför. Det står säkert, jag kommer inte ihåg orsaken. Men
fru Timotej är då Katarina Frostenson.
Fru Timotej är Katarina Frostenson. Herr Svingel är Claes Östergren. Och Herr Styvrepe är Horace Engdahl.
Vad heter Sara Danius karaktär nu igen?
Jag kommer inte ihåg. Det är också omöjligt att komma ihåg dem. Ja. Men däremot, effekten av det här är ju ganska svag. För här Styvrepe kommer jag ihåg tydligt, för att jag har fastnat så vid den där repliken som jag började med att högläsa, att han älskar att tugga sten. Jag tycker det är så kul.
Du upprepar ju den ofta. Det är den och Fångad i sin egen finhet,
ja.
Från Stieg Larsson.
Ja, det är sant.
Det är
kungsrepliker.
Ja, det är nog.
Men kommer inte det här gräset lite grann ifrån typ allt kött är hö och blomstren dö? Typ. Någon slags, här är de här upphöjda akademiledamoterna som tycker att de är så viktiga, men de är blott...
Jag skulle ge den tolkningen VG som inlämningsuppgift som lärare på litteraturvetenskapen. Riktigt bra faktiskt.
Det är nu jag börjar mina litteraturvetenskapliga studier.
Den var toppen. Skitbra ju.
Okay, nu känner jag mig djupt förnedrad, Victor.
Va? Nej, alltså förlåt att jag gick in i den här lärarbedömningen. Det var nedlåtande.
Precis,
jag
menade precis detta vi talade om innan. Hur hemskt det är att få beröm när man inte har gjort något som är riktigt bra.
Jag tyckte det var toppen.
Jag förstår nu djupet av den förnedringen.
Men den här, när man läser den här skildringen så är det ju trots den här lätta fiktiva hinnan så är man övertygad i den här i övrigt fiktiva romanen. Helt övertygad. Bara, japp, nu kommer Claes Östergrens berättelse om vad som hände i Svenska Akademin under krisen.
Och det är också en kontextuell fråga ju, för att det kommer så nära in på krisen och det var otroligt hårt bevakat. Och den här boken Renegater då, den blev uppmärksammad redan innan, som nu berättar Claes Östergren sin version.
Ja.
Om jag minns att det var liksom den formen av bevakning, och när den väl kom så fanns, alltså det fanns en sån uppbyggd snaskförväntan på att nu talar han liksom. Och det glider ju in i det som du säger, att man glömmer ju nästan att de heter som gräs. Ja. För att man hör ju namnet Horace Engdahl bakom styrrepe.
Ja, det är nästan styrrepe, ekot, och Horace Engdahl är det som faktiskt står där när jag läser det. Och då man får bråken, man får snasket, man får mötena, man får tafset, liksom, man får allt.
Tror man.
För att vad han sen gör är att plantera någonting som jag uppfattar som extremt osannolikt i den här historien. Det är nämligen att han då utsätts för en honungsfälla, eller en honey trap, av fru Timotejs man. Och här tycker jag att vi håller oss till pseudonymen, för att jag, även om alla som läste den här, tror jag, då tog det här för en sann historia.
För så, alla var ju beredda att tro vad som helst om Jean-Claude Arnaud som handlade om sex.
Ja, och det kanske är sant. Fan vet jag. Men jag väljer mig att förhålla till de fiktiva namnen här, för jag har ingen aning. Jag kan inte bekräfta detta. Anklagelsen är ju ganska rejäl. Och den går i princip ut på då att när herr Svingel är uppe i sin övernattningslägenhet i Stockholm för att gå på akademins sammanträde, så börjar han få sms av någon brud som vill ligga med honom. Han får ganska många sms av henne. Fler och fler. Och han börjar kolla upp henne. Och hon visar sig vara en ganska snygg tjej som typ bor lite utanför Stockholm. Och vad var det du sa, Mikaela?
Nej.
Men, att hon föreslår...
Ja, men precis. Men det blir så buskis. Men,
det är ju buskis.
Att hon föreslår... Efter att hon har fått nej flera gånger så föreslår hon en trekant med Claes fru.
Mm.
Och, eller herr nej, Svingels. Herr Svingels fru blir det ju då. Herr Svingels fru. Och då skriver han också då på den här kanslisvenskan något i stil med och för ordningens skull frågade jag min fru.
och hela den här passagen som då beskriver hur fru Timotejs man gillrar en fäll av honung för att liksom fånga den här personen som inte är på fru Timotejs sida i striden om akademin, i en otillbörlig situation, för att han på så sätt ska kunna, han ska förlora sin trovärdighet eller liksom backa på premissen eller kanske till och med byta sida. Den känns ju som hämtad från en stereotyp spionroman. Det borde man vara medveten om när man läser det, för att man vet att Claes Östergren har översatt John le Carré, han är en stor John le Carré-läsare, och det känns som en klyscha, kanske inte ens hämtad från le Carré, för händer det där i le Carré?
Men det är typiskt Claes Östergren.
För som jag minns det så är det också att det händer...
Det händer i le Carré.
För som jag minns det så är det att det hände långt innan själva krisen. Och att det är flera, han minns, i och med krisen så minns han det här som har hänt flera år tillbaka i tiden. Jag är inte helt säker, men jag tror att det är så.
Men det är väldigt intressant att man tänker på det här nyckelaspekterna. Alltså man skulle ju kunna se det just för att det är så, motivet är så barockt och det harmonerar så väl med Claes Östergrens... den liksom genre som han ofta spelar mot. Det skulle kunna hända i vilken klassisk roman som helst i princip, liksom att någon gillar en honey trap. Så skulle man kunna tänka att det här är en nyckel som tydligt signalerar till läsaren att detta är fiktion, bara så att du påminner dig själv om det. Så är det här också, det här är ett del av mitt författarskap, liksom det här är samma universum som det som är helt tydligt påhittat i en konventionell bemärkelse. Men det var inte så det uppfattades när det kom.
Ja, men det finns ju också kontraindikationer till det i romanen. Alltså där han pratar om tystnadsplikten till exempel och resonerar kring hur och varför han bryter den i och med det här efter att han då herr Svingel har utträtt ur Svenska Akademin och sådär.
Och det finns många yttre detaljer i den här rapporten som på alla sätt stämmer överens med saker som rapporterades i medier och som man har hört på andra sätt. Så att det finns absolut kontraindikatorer, men de här kontraindikatorerna säger ju aldrig att hela berättelsen är sann eller att varje detalj i den är sann. Men den lästes och presenterades i mångt och mycket som ett sanningsdokument insprängt i en övrigt fiktiv roman. Och jag minns bara, för att jag var med i en dokumentär som jag också har kritiserat och som Ulrika Knutsson också har kritiserat med all rätt, där jag blev ombedd att återge den här scenen. Som
Ulrika Knutsson skrattar och gömmer ansiktet i händerna lite grann.
Nej,
den handlade om Svenska Akademin, och då blev jag av producenterna ombedd att återge den här berättelsen som den här berättelsen om honungsfällan som en sanning, om vilket jag inte gjorde, utan jag la till några fiktiva klamrar. Men det var först när jag fick den frågan som jag började fundera på det här, alltså vad har egentligen den här passagen som ser ut som en nyckelroman inkastad i en övrigt fiktiv roman egentligen för sanningsstatus? Det vill säga, är det här ett vittnesmål från Claes Östergren om vad som hände då, eller är det liksom kanske det mest originella och kreativa skojeriet med hela den självbiografiska prosan som har presterats i svensk litteratur någonsin? Det vill säga, där
men Victor,
både...
nu ska du tygla dina superlativ här lite grann.
Okej, jag tror i. Men det är fortfarande som att han säger sanning och duperar oss på en gång. Mm. Alltså det är ett gungfly, hela den här passagen.
Ja, för också en sorts gräs.
Också en sorts gräs.
Ja, exakt.
Och nej, men... väldigt John le Carré att stå på ett gungfly. Och därmed bara... Men vi förhöll oss till det som sanning. Och jag har rådbråkat mig själv om det här. Och vet liksom inte riktigt vad jag ska tro om den här passagen. Och hur jag ska förhålla mig till den, mer än att... Det jag först, när jag läste den här romanen första gången, tänkte var det här var insprängt skvaller i en övrigt mästerlig roman. Plötsligt blev kanske den mest intressanta delen i hela berättelsen.
Ja, för måste ju vara jätteproduktivt för honom, som är en författare som gillar den här sortens... Han gillar att utopera, och han håller på med den sortens, i någon mening liksom klassiskt postmoderna lekar med förväntningar. Det har han gjort i sina romaner alltid i princip. Och vilket underbart smörgåsbord för honom att slå sig ner vid. Att ha det här stoffet och ha de här förväntningarna, och att då kunna lite grann hitta en kreativ ingång till det. Jag tycker man kan avundas bara det här makalösa situationen som han befinner sig som författare.
Ja, Ulrika.
Jag tror att hela den här passagen med gräsen och sädesaxen i Svenska Akademin, och hela den här historien om honungsfällan, det kräver verkligen Claes Östergrens hantverksskicklighet. För han är en av svensk prosas bästa på att skriva såna här underhållande, där hade Horace Engdahl rätt. Det djupt mänskliga i det är liksom atmosfärerna och melankolin, och i det här fallet att det rör sig om så många åldrade människor som ser tillbaka på sitt solkiga liv och sin Sveriges solkiga historia. Mm. Och hela den här akademikrisen, den speglas ju också i en annan solkig kris som hade att göra med PR-nissar som åkte till Sydafrika med Socialdemokraterna och en misslyckad PR-byrå. Mm. Och då är det så här att han lägger ju ut en hel del gestalter som man nog kan känna igen från akademitiden, fast han lägger ut dem i helt andra figurer som springer omkring i romanen och verkligen inte är dugg nyckelromaner utan ser helt fiktiva ut. Men att det kan hända mycket mera, vad ska jag säga, realistiska saker utanför den här stiliserade sädesaxpassagerna med Styvrepe och Timotej och Grö och allt vad de heter. Men hela den här idén om honungsfällan, den är just så absurd och barock så att den är typisk Claes Östergren. Men den leker också med mediala troper som var i svang vid den här tiden. Så att det är meningen att läsaren ska sitta alldeles förvirrad vid två två hötappar och stirra fram och tillbaka. Och det är väl etiskt lite tveksamt. Men det är så underhållande gjort så att han rodde hem det. Det är min teori.
Ja, han kan inte missa den chansen, tänker jag. När han, alltså han måste nästan springa på den här bollen.
Ja, men det avslöjar kanske också någonting om vårt liksom läsmodus. Att så fort någonting handlar om verkligheten i liksom all överenskommen mening om vad verkligheten är, så är vi beredda att köpa varje ord. Alltså hur fantastiskt det är.
Här har vi en mycket bra brygga över till mitt exempel, som är Stina Aronssons Feberboken, som jag tror vi kanske har nämnt i gästebudet tidigare. Jag vet, jag och Mikaela har pratat om den i alla fall. Har ni andra läst den?
Mm. Inte jag.
Det är Stina Aronsson, alltså hon är väl född 1892 och den här kom 1931, om jag inte missminner mig. Då hade hon gett ut några stycken romaner, men var nog ganska otillfredsställd som skapande varelse, tror jag. Hon levde i ett ganska deppigt äktenskap och jag tror inte riktigt att hon kände att hon kom till sin rätta. Men Stina Aronsson upptäcker Artur Lundqvist, poeten Artur Lundqvist, när han debuterar 22 år gammal, 1928. Hon läser hans debutsamling och hon blir väldigt, väldigt gripen av den, för han är då liksom han är väl en tidig svensk ärkemodernist, skulle man kunna säga. Liksom, han är väldigt nära den här liksom, ofta franskinspirerade primitivismen, ett sånt liksom, anticivilisatoriskt, väldigt vitalistiskt skrivsätt. Så. Hon läser honom och hon ser någon slags själsfrände. Och den här Feberboken, den bygger på Stina Aronssons korrespondens med Artur Lundqvist. För hon då kontaktar honom, börjar skriva till honom. Och de har under 1,5 års tid så har de en mycket intensiv brevväxling. Jag tror att jag tror att 95 brev finns bevarade i Stina Aronssons privatarkiv. Men det är
om en sous vide på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en. Och att den var så himla bra. Att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg, för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är fler, för det är också liksom hänvisningar i de här breven till ännu fler brev som skrivs. Och den här boken, och man ska säga att det är en kärleksrelation, men den är ganska komplex. De ligger aldrig med varandra. De inser båda två att det liksom inte är en särskilt bra idé. De träffas inte heller så många gånger. De träffas några enstaka gånger i Stockholm. De tillbringar typ ett par veckor i Paris tillsammans. Men kärleksrelationen tar liksom sin början som en korrespondens innan den på något sätt realiseras fysiskt. Även om det inte heller blir så mycket av den varan. Liksom så. Och Stina Aronsson är 36 vid tillfället. Artur Lundqvist är 23. Ja, exakt lite den känslan, va, Ulrika? Att, det som händer är ju då ändå att den här unga debutanten börjar få mycket, mycket lidelsefulla brev från en medelålders kvinna som är fast i ett olyckligt äktenskap, där hon ganska tidigt börjar skriva liksom att hon älskar honom och så vidare. Det är väldigt det är ganska intensivt liksom, ser man när man kollar på den verkliga korrespondensen.
Febrigt.
Det är febrigt som fan liksom. Och Artur Lundqvist är inte så, han reserverar sig. Och det jag talar om nu ska jag säga är korrespondensen som den faktiskt såg ut liksom. Och inte det som gestaltas i boken, det ska jag komma till. Men Artur Lundqvist är till en början ganska reserverad så där liksom, att han är så, du talar om kärlek. Vet du vad det betyder typ, eller vad menar du liksom mer exakt när du använder de orden så? Sen är han också väldigt smickrad och han är mycket intresserad av henne och de har helt uppenbart ett otroligt engagerande intellektuellt och estetiskt utbyte. Så. Och sen så utvecklas det här till en ömsesidig romantisk relation och han skriver till henne som liksom min älskade och så vidare. Och sen verkar det som att, eller de ses och då intensifieras sina passioner från bådas håll. Sen ebbar den ut lite grann och det känns som att det är ett ganska liksom gemensamt avståndstagande, men framförallt så är det till slut så att Artur Lundqvist avbryter med hänvisning till att hon ju är gift och han tycker inte liksom att det känns moraliskt riktigt. Sen vet man inte vad som exakt har hänt mellan dem när de väl har sett man, sådär, naturligtvis, men han, åtminstone är det så i breven som han argumenterar för liksom. Och han vet under den här perioden att hon sparar de här breven och att hon kommer använda detta i ett litterärt verk. Och det uppmuntrar henne också till att göra. Liksom. För att han tycker att hennes brev är underbara. Och han förstår liksom att hon har någonting inom sig som måste ut. Och det uppmuntrar han. Och det ska också säga att det här tycker jag är en väldigt lustig detalj, som är att han korresponderar hela tiden med hennes pseudonym. Jag vet inte om han vet vad han heter egentligen, det får man ju på något sätt utgå från, men han korresponderar med Sara Sand, som hon då har publicerat böcker som. Så han skriver liksom min älskade Sara och sånt där. Han skriver inte Stina i något av breven tror jag, utan det är alltid, även när det är som mest passionerat, så talar han till författarjaget så att säga.
Har du liksom läst de här breven också i deras...
Jag har läst utdrag ur breven för de finns bara tillgängliga tror jag i liksom ett fysiskt arkiv i Uppsala. Men det har skrivits ett par kandidatuppsatser. I synnerhet en som är väldigt bra som skrevs av Frida Jörgensen 2011 som citerar ganska utförligt ur breven. För anledningen till att jag började intressera mig för det här var att när jag läste den här feberboken. Jag läste den för många år sedan, men jag läste om den också. Och det är ju då en slags dagboksbrevroman. Den har en ganska uppbruten kronologi. Den börjar när förälskelsen så att säga redan är ett faktum. Man får inte reda på liksom exakt hur börjar kontakten. Hon hoppar lite grann liksom i tiden. Men den handlar ändå om hela den här långa relationen med, eller långa, men den här intensiva relationen med en man som då, en yngre poet i den här i-boken, 9 år yngre, inte 13 år yngre, som heter Hugo. Det måste vara härifrån som Lena Andersson för övrigt har tagit namnen till egenmäktförfarande, för Stina Aronssons dopnamn är också Ester. Så jag är ganska, det kan inte vara annorlunda.
Vilket liksom. Skop!
Ja, nej men det måste ju vara så.
Aldrig tänkt på.
Ja, nej men det är helt övrigt om det. För det är väldigt likt i det att Hugo i romanen är mycket mer distanserad än vad Artur Lundqvist verkar vara i de här breven. Att han är smickrad och han liksom uppvaktar henne tillbaka, men han är ganska kall. Och det här är, Feberboken är väldigt tydligt en bok om en olycklig förälskelse. Hon är hela tiden den som vill mer. Och Hugo har också en annan. Och det är jag inte 100% säker på att Artur Lundqvist hade. För det är ju framförallt var det Stina Aronsson som var gift. Och jag vet faktiskt inte exakt hur Artur Lundqvists civilstatus var under själva den här uppvaktningen. Liksom.
Skiljer inte Jesper Högström honom i Jag ville skriva sant som en ungkarl?
Jag har inte läst den.
Ja, men med många förbindelser.
Många förbindelser, ja. Stereotyper.
Det kan jag mycket väl liksom. Tänka mig att han hade. Precis. För hon, det här redan på första sidan i den här boken så berättar jag att det heter Mimmi i Feberboken. Så skriver hon så här: jag älskar honom. Vore jag ett träd så vore det suset i min krona. Jag älskar honom, men han älskar en annan. En kvinna med kupig panna som en skopa och en tunn röst som tycks pressa sig fram genom ett system av springor och ta skada på vägen. Hon är värd hans kärlek, det vill säga slumpen har skänkt henne den. Jag har sett henne en gång. Tyckte inte om henne därför att hon är ett hinder som man tydligen inte kommer förbi. Men jag erkänner henne. Hon verkade faktiskt som hon vore tapper. Hör bara. Jag älskar honom. Han älskar en annan. Ticke tack. Låter som ett nyss draget urverk. Man är säker på att det inte stannar i brådkastet. Och det här är ganska det är liksom den här ganska originell metaforik och väldigt drastiskt formulerad. Alltså jag tycker det här är lite som att typ Edith Södergran hade skrivit Egenmäktigt förfarande typ. Det är en otrolig bok.
Vilken sjuk liknelse, men jag förstår vad du menar.
Ja, men den är helt fantastisk verkligen. Den här romanen tycker jag. Och när man jämför, för hon citerar ju då de här breven från den här Hugo. Och när man jämför dem så är det uppenbart att hon har hämtat väldigt mycket ordagrant från breven från Artur Lundkvist. Alltså vissa är liksom citerade rakt av. Men hon jobbar också med liksom collage, att hon klipper olika brev och konstruerar dem till brev som är där andemeningen blir en ganska annan liksom. Så att det är uppenbart att hon behandlar de här breven som ett konstnärligt material, och det verkar ju då som att det sker någorlunda med hans samtycke liksom. Men hon har ju då konstruerat det som en historia med en ganska annorlunda karaktär, med att Hugo är liksom så avvisande. Och bara så ett exempel typ på hur hon arbetar med det är att hon, Stina Aronsson i korrespondens med Artur Lundkvist, ber honom skicka tillbaka hennes brev för att hon vill använda dem. Alltså när relationen är på upphällningen typ, så ber hon honom att liksom sänd mig mina 60 brev typ. Och då gör han det. Och när detta händer i boken så är det då att Hugo oombedd skickar Mimmi hennes brev. Och så blir hon väldigt sorgsen av det, för då tänker hon att han inte vill ha dem.
Liksom. Det är väldigt kallt.
Ja, det är ju otroligt grov grej att göra av Hugo. Och den här Hugo är ganska... han är lite fån, liksom, man förstår dem. För man förstår ju också att Hugo undrar lite grann över den här besatta uppvaktningen. Men han är liksom en ganska platt karaktär i Feberboken, utan det som skildras är ju snarare den här kvinnans medvetande. Och det är det som också är intressant, och det är det som gör den så otroligt bra, för den handlar om det här huvudlösa. Och det tycker jag att Stina Aronsson är, jag tycker hon är helt fantastisk liksom, och hon har någonting med den här liksom expressionistiska nietzscheanska bildexplosionerna som det blir väldigt, väldigt bra när hon skriver om den här förälskelsen som ju är helt... som är förlösande konstnärligt, som är en liksom otroligt stor upplevelse. Men som korkad. Samtidigt... Ja, den är korkad, den kan inte leda någonstans.
Är det riktig kärlek, Mikaela?
Alltså, det tänker jag att det inte är, alltså, om de inte ens... ligger med varandra. Eller det måste väl ingå?
Det är ett kriterium.
Det tycker Hugo i alla fall. Han tycker att de har så olika erotisk energi, så det kan aldrig bli något mellan honom och Mimmi. Och det är anledningen i Feberboken till att det tar slut.
Det tänker jag är en rimlig anledning till att något tar slut.
Det är en empirisk bekräftelse på Mikaelas kärleksteori.
Ja. Men det som då är himla intressant receptionshistoriskt med Feberboken är att... en hel del av den forskning som har gjorts har applicerat ett liksom, får man ändå säga, ganska ensidigt liksom feministiskt raster på det här, där man vill få det till liksom att Artur Lundkvist var jätteelak mot Stina Aronsson, och så bemäktigade hon sig honom och skrev den här boken där hon förlöjligar kulturmannen och själv framträder som den sunda, illa behandlade partnern. Och den här utgåvan från 2008 som jag sitter med, som gavs ut på Rosenlarv, har ett förord av Eva Witt-Brattström, där hon kör liksom stenhårt på den tolkningslinjen. Hon formulerar sig ganska liksom intonuant om Martin Lundqvist och om hela egentligen den manligt kodade modernismen och om primitivismen. Och där har hon ju för sig väldigt många poänger så. Men hon behandlar det som att det som står i den här romanen direkt återger verkligheten, mer eller mindre. Och jag tycker bara en talande grej för liksom så här metoden i det här förordet är att hon förvanskar åldersskillnaden också. Att hon skriver att Sten Aronsson var 32 och att Arthur Lundqvist var 23. Men det är ju figurerna i romanen som är det. Sten Aronsson var 36, som sagt. Och det är ju inget, det är inte jättedramatiskt kanske, men jag tror att det säger någonting om så här, sammanblandningen som sker.
Då kan man flika in att Victoria Benediktsson skriver att en 38-årig kvinna, eller en ful 38-årig kvinna, är äldre än en snygg 46-årig man. Så det blir åldersskillnaden ännu större.
Ja, det var fint. Ja, men det är verkligen... Och det som Ebba Witt-Brattström argumenterar för det här förut då, som jag tror, för den här boken fick verkligen ett uppsving när den kom i den här nyutgåvan, och det är också ett för- och det är inte ett efterord, alltså det bestämmer ju läsningen väldigt, väldigt mycket liksom. Hon menar då att det som händer litterärt är att Stina Aronsson medvetet, hon skriver mimetiskt, parodierar hela primitivismens språkbruk och Arthur Lundqvists poesi, gör den till sin egen, och att liksom det konstnärliga, det förlösande konstnärliga för Stina Aronsson, författaren Stina Aronsson, liksom är att hon går in i det språket, förkastar det och tar sig förbi det. Typ. Det
låter ju som ett väldigt intressant argument.
Ja, det är ett intressant argument, men jag tycker verkligen inte att det stämmer. För jag tycker att Stina Aronsson, hon lägger sig väldigt nära det språket, och det är liksom enormt intressant, men hon tar ju inte på något sätt avstånd från det, utan jag ser det som, alltså både i romanen och i korrespondensen, som att det sker ett konstnärligt utbyte som ändå är rätt så jämlikt och väldigt fruktbart för båda två.
Det kanske inte ens är en fråga om makt.
Jag tror inte att det riktigt är en fråga om makt, och jag tror att det stämmer absolut inte som Ebba Witt-Brattström skriver förut, att Aronsson, citat, medvetet dekonstruerar hans stelnade könsklischéer. För det är väldigt mycket så att hon skriver så om Mimmi talar om Hugo som så här, han är sad, han är en gud. Hon vill att Hugo ska ha makt över henne. Och Stina Aronsson var också alltså tidstypiskt, tror jag att hon hade en sån ganska liksom polbetonad syn på könen. Att kvinnor hade vissa egenskaper, män hade andra egenskaper. De skulle vara formellt jämställda. De var lika bra, så att säga, men de var olika. Hon skriver till exempel så här i ett brev några år innan det här, så skriver hon till sin syster, tror jag, att varför skapade Gud kvinnan av ett revben? Kunde han inte tagit en liten bit av hjärnan? Och det var liksom, det blev så förljuget att framställa henne som så en medvetet ironisk feminist som i själva verket då kanske liksom inte riktigt ens begär den här Hugo eller Arthur Lundqvist. För det gör hon ju, det är det som är intressant ju.
Men om man anlägger en... Jag läste den i den utgåvan och därmed förmodligen med Ebba Witt-Brattströms förord. Jag är medveten att när jag läste den, men är det inte också... Intention är en grej, men möjliga läsningar är en annan. Jag tycker att det låter som en fullt möjlig läsning. Och det är möjligen också för att det finns inget utrymme för att tolka in ironi när Arthur Lundqvist skriver ordet sad.
Men det är inte Arthur Lundqvist i scenariot.
Nej. Men i den här romanen och i den bilden du precis nämnde, så tänker jag att det faktiskt finns en möjlighet att höra ett uns sarkasm där i. Alltså, och att det ligger i det där argumentet liksom, att det finns någonting i att den tar primitivismens språk, och det behöver inte ens vara menat, men att det är en konsekvens av hur det är skrivet som får den att i någon mening överskrida det här, upplever jag. Jag gillar inte att Lundqvist överhuvudtaget,
Nej, han är en jättemycket sämre författare än Sten Aronsson.
Ja, han har åldrats dåligt. Att det liksom att någonting i hennes stil liksom överskrider det banala i primitivismen.
Men jag tror att det är det begreppet parodierande som jag vänder mig mot. För jag håller med, för det är klart att hon tillägnar sig hans språk på många sätt. Och jag håller med om det här överskridandet, att det sker någonting som gör att hon kommer förbi det på något sätt, men det finns inget element av parodi.
Det låter inte heller som att, nu har inte jag läst boken, men på din beskrivning så låter det inte alls heller som att hon dekonstruerar någonting, utan snarare som att hon är så intresserad av Arthur Lundqvist som person, eller den här, att Mimmi är så intresserad av den här Hugo, utan att hon bara idealiserar honom som någon slags poetman.
Ja, men så är det verkligen.
Nej, men jag tänker att det är tvärtom, att det är ett sånt klassiskt tecken på kärlek att man tar över den andres språk och låter det smälta samman med ens eget språk, och att den andra kanske också gör detsamma, och så liksom får man något gemensamt språk som framförallt om man skriver mycket brev till varandra. Och
det håller jag absolut med om.
Så nu är det här plötsligt kärlek.
Det sa jag inte, jag sa bara att
Men jag tycker att det är talande, apropå det som du säger, Lira, att Arthur Lundqvist till Stina Aronsson benämner detta och värjer sig lite grann emot det. Han skriver så här till henne: du filosoferar vackert med mig som objekt. Det kommer för mig att du älskar på ett mycket egenartat sätt, mycket sarasanskt. Man blir så stor i din spegel, man känner inte igen sig själv.
Han känner sig objektifierad helt enkelt.
Han känner sig objektifierad.
Stackaren.
Han är liksom, han är så liten också.
Alla älskar inte att bli objektifierade som du, Victor.
Men det här är ju väldigt spännande citat. Jag har inte läst Feberboken, men jag tänker inte vänta många dagar.
Nej, men det är så otroligt bra. Och sen, jag tyckte att jag hade en väldig behållning av att läsa den nu och sen samtidigt kolla på den här korrespondensen. Det kan jag rekommendera alla att göra. Alltså.
Men också att den här, alltså jag måste läsa om den nu också, jag känner precis likadant som Ulrika, för att din kritik mot Ebba Witt-Bastoms förord öppnar också en så bara intressant litteraturhistorisk fråga, för den är ju, när är den här från? 31.
Så det skulle vara
väldigt sen primitivism, men det också det var någonting som jag inte riktigt kan greppa vad jag är intresserad av här, men det handlar om något så här stilistiskt överskridande av en stelnad modernistisk form, som, för jag minns det som att det är en bok som fortfarande inte bara är läsbar utan skrivbar. Det finns någonting i Stina Aronssons sätt att uttrycka sig som lever. Medan Arthur Lundqvist är död, i alla fall framför mina ögon. Och sådana, trots att deras stil ändå påminner om varandra. Och
han var väl väldigt viktig som introduktör av spansk litteratur i Sverige.
Men han var ju också en viktig poet. Ja. Det var han ju.
Men han är ju alltså en anledning till att Arthur Lundqvist är så svårläst är ju hans rasism, så att säga. Som ju är den där formen av rasism med att han älskar den andra på ett väldigt svårsmält sätt. Alltså det är en ordet hit och dit, och det är mycket olika föreställningar om hur svarta människor är och om rytmen i blodet, hela den grejen som han skriver ganska utförligt om i olika förord till. Jag läste något förord som han skrev till en utgåva av Aimé Césaire som jag tror att han översatte, som var så fullständigt olika spekulationer om pigmenthalt och vad det kunde få för konsekvenser för lyriken och sånt.
Nu har vi till inpass från publiken här i vårt live-podd-version av gästabudet.
Det är ju just den här flagranta rasismen som ändå inte, den är inte Arthur Lundqvists. Den är tidens, det tidiga 30-talet. Och där man alltså både exotiserar den svarta mannen och den svarta kvinnan och vill lyfta att de lever i ett socialt förtryck och frigör sig. Så att det är väldigt mycket tiden som har, och stackars Arthur som, och där kommer vi in på hans speciella egenskaper, att han är så bombastisk. Det går liksom inte att klippa bort den här lite dumma emfasen, utan den syns så mycket. Och det gäller ju inte bara detta med rasismen, utan här kommer hans kvinnobilder in också. Och där har ju Ebba Witt-Brattström alldeles rätt. Hon har ju gett honom på moppo när hon har skrivit om Moa Martinsson och sådär. Och det finns ju ingen som viftar med körtlarna som Arthur. Och det blir... Han har... Och det visar Jesper Högström då i sin bok om Tora Dahl och de andra. Hur auktoritärt hans tilltal ofta är. Och därför så tyckte jag att det var befriande att få höra en lite annan syn. Han klubbar ju inte ner den här Sara som du citerar. Utan där finns faktiskt ett tilltal som att man kan låna Arthur Lundqvist ett öra också. Och inte bara för... Skatan, mitt blåsiga sinnesfågel, som ändå är en jättegullig dikt från tid.
Ja, men precis, för det är det som är så intressant, att så här, jag förstår hur när man har mött Arthur Lundqvist som poet och som offentlig gestalt, som introduktör via alla andra sammanhang, som är beredd att tro så hemska saker om honom, för att man också har stött på hans rätt groteska kvinnoskildringar liksom i poesin. Men det går inte att applicera på, det går inte riktigt att applicera på romanens Hugo, och det går heller inte att extrahera fram den Arthur Lundqvist ur korrespondensen som ligger till grund för romanen. Utan det är så tydligt liksom att den tolkningen är färgad av en annan uppfattning om Arthur Lundqvist, som ju kan vara korrekt i någon form av liksom helhetsbild om honom som person, men som ju har väldigt lite med romankaraktären att göra. Och det är ju intressant, alltså just när verkligheten sipprar in på det sättet. Det är ju också en aspekt av nyckelromanen som just gör den till en jävligt komplicerad, schaskig genre.
Och där blir tidsaspekten så himla viktig också. Så här, är det historieskrivning av Arthur Lundqvist? Liksom, eller är det akuta nu när Carina Rydbergs Den högsta kasten kommer ut och en kritiker vill försvara sin kompis som man anser är felporträtterad? Alltså liksom, historiskt så kan nyckelromanen skava mot verkligheten på så många olika sätt.
Vad roligt det ska bli att läsa diktsamlingen om dig, Lyra.
Oh, gud vad jag längtar. Jag tycker nästan vi slutar spela in nu så vi kan skvalla lite om den.
Ni vet att jag håller på med en nyckelroman om gästabudet också.
Oj,
längtar.
Mysigt.
Längtar.
Men jag skulle ändå vilja säga så här att den sanna nyckelromanen, typ Feberboken eller Lekarna som Claes Östergren gör med Renegater. Jag tror att det finns, möjligen Jenny Andreassons Teatern också, att det finns liksom också någonting. Det självbiografiska skrivandet är här för att stanna. Det kommer inte försvinna. Bekännelseprosan är liksom, det är vår tids huvudströmning. Men i nyckelromanen öppnar sig en ny gammal dimension för den att hitta originella uttryck, tror jag. Inte minst genom de här komplicerade lekarna med nyckelromanen. Jag tror inte Svarta fanor just en förebild, men det finns någonting i frågan som nyckelromanen väcker, särskilt genom Feberboken eller Rebeckas läsning av den, som... Jag hoppas de blir mer aktuella igen, för att jag känner mig så här, jag känner mig inte så engagerad av, intellektuellt engagerad av den självbiografiska prosan, men det här problemet tycker jag är intressant på riktigt.
Ja, för det är också farligt på riktigt. Alltså det är någonting i det som är eller farligt och farligt är nog fel, men våldsamt och genuint komplicerat, och det finns inga, det går inte att låtsas som att det inte är det.
Det har inte heller samma liksom autenticitetstörst som autofiktionen egentligen har. Att så här, det handlar inte om så här, det här är min sanning. En bra nyckelroman är snarare så här, det här utspelar sig.
Ja. Men jag tycker den bilden är ganska bra, det här, att kika genom nyckelhålet.
Och vad stämmer?
Ja.
Ska vi sätta punkt där för då?
Jag tror att kulturchefens mobil ringer.
Nej då, den bara.
Ja. Den ringer jämt.
Ja.
Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Och tack till vår publik Ulrika Knutsson.
Tack för alla inspel.
Det är roligt att få sitta med.
Ja, vi har haft en underbar kväll.
Och det har ju på många sätt varit en väldigt spöklik kväll. Med många hemskheter som lurar i hörnen.
Nu är det ganska mörkt här i rummet, och så har vi tända ljus, och så spelar liksom skuggorna över väggen på ett spöklikt sätt.
Och Michaela Blomqvist ser mer än annars ut som en Disney-skurk.
Grattis på internationella kvinnodagen, Michaela Blomqvist. Tack för att jag har lyssnat på gästebudet.
Tack för att jag lyssnade. Det här var det 15:e avsnittet av gästebudets tema nyckelroman. På återseende från Expressen Kulturs innersta.